When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Du lyssnar på Röda Korsets podd Red Cross Talks. Jag heter Katarina Enblad Nordlund och idag ska vi möta Eva Hamilton, styrelseproffs och före detta vd för SVT. Välkommen till Röda Korsets podd.
Tack. Styrelseproffs, jag vände mig redan. Det.
Vad skulle du kalla dig?
Det tycker jag är ett ganska tramsigt ord. Och sen så det här, det är att bli duktig på styrelser, det är något så annorlunda än att vara vd och vara exekutiv. Så, och jag har gjort det här ett år, så jag kämpar fortfarande för att bli proffsig. För det är ett helt annat sätt att agera. Man leder ju inte ledningsgruppen, utan man ska helst vara lite klok och ha lite perspektiv och ställa väldigt öppna frågor och liksom låta bli och vara ner och styra och ställa. Det får man absolut inte. Men det här är så att jag kämpar för att bli proffsig.
Och hur skulle du själv beskriva dig idag?
Som yrkesperson menar du? Jag jobbar i en stor mängd styrelser som går från Spets BH, Lindex till järnmalm, LKAB eller elektricitet, kärnkraft, solpaneler, Dramaten. Och sen är jag ordförande för ett produktionsbolag, TV. Det är väl min närmsta, min gamla värld, som är alltså Nexiko, som är bland annat Filip och Fredrik, som är delägare. Och där gör man ju TV och där gör man ju alla möjliga och bloggar och grejer.
Och vad är ditt förhållande till Röda Korset?
Ganska, ja, intimt, vet jag inte om det är rätt ord, men någonting ditåt. Jag satt ju ordförande i Radiohjälpens styrelse under många år, och då jobbar man mycket med Röda Korset. Så jag har stor respekt för Röda Korset. Jag tycker i allt väsentligt så gör den organisationen väldigt mycket bra saker, och det är inte givet när man håller på med bistånd eller någon form av välgörenhet som det i botten ändå är.
Och du har själv ett ganska stort engagemang. Hur ser du på engagemang? Vad är det för dig?
Att följa sitt samvete.
Var kommer ditt engagemang ifrån?
Men jag kan ju ha engagemang för allting, från att liksom röjsåga och hålla ängar öppna. Det tycker jag är jätteroligt, ditt engagemang. Till att hålla på väldigt mycket med mina barn och andras barn, och framförallt pojkar. Eftersom jag är enbart söner själv, så har jag liksom engagerat väldigt mycket i pojkar och olika söner, olika extra söner under mitt liv.
Du mötte två flyktingpojkar som förändrade ditt liv, berätta.
Mm. Det var i december som, då hade ju den här enorma inflödet av 160 000 flyktingar. Liksom, det kulminerade ju då. Och jag menar, man kunde ju inte gå på T-centralen utan att, eller på centralen utan att se de här flyktingarna. Och det var så många vittnesmål och om hur det fanns ingenstans att lägga dem, ens för att sova på natten. Och jag letade efter vad jag kunde, alltså alla med någon form av just engagemang tror jag i den perioden letade efter möjligheter att på vilket sätt kan jag hjälpa till. Och då ringde jag till några stycken förmedlare eller som just organisationer och frågade om mitt hem kunde vara liksom en genomgångshistoria i väntan på placering. Och då är det för liten enhet att hålla på och pula med två familjer eller en familj som ska flyttas fram och tillbaka. Det var liksom, utan man sökte stora lösningar då. Men i det läget så är min äldsta son och hans fru, hans hustru på Sankt Eriks ögonsjukhus, för hon har fått en rispa i hornhinnan och de sitter där och väntar på akuten. Och bredvid dem sitter två pojkar från Syrien. Och Jakob, min son, är nyfiken så han bara pratar med dem. Det är en pojke som är 20 då, eller 21, och en som är 11. Två bröder, Omar och Ali. Och de bara pratar och... Sen kom Jakob hem och berättade om det här och då facebookade de lite på kvällen och då så säger jag, men ska vi inte åka till det här ungkarshotellet där de är akut placerade i Västberga? De har precis kommit. Vi åker dit med kalsonger, med jacka, med allt det där som vi kan tänka oss att de kan behöva. Så vi köpte strumpor på H&M och liksom Alvedon och deodorant och allt man kan tänka sig att unga pojkar längtar efter att ha varit på flykt. Och så åkte vi till det här ungkarshotellet och träffade de här två rätt späda killarna i decembermörkret. Och ungkarshotellet var fullt med unga män som stod och rökte där ute i dansen Mellanöstern fast kallt. Och sen åkte vi, så småningom blev det jul och åkte till landet och i mellandag och där var alla, hela familjen och barn och barn och hundar och så här. Och då så sa vi, ska vi inte ta hit de här killarna, ni är fortfarande på det här ungkarshotellet, ska de inte komma hit? Så kom de då till vår... i Mälaren, mörkt och december och röd stuga och brasa, liksom väldigt svenskt. Men de mådde ju väldigt bra av att befinna sig i en familjkontext, för det var ju det som var, som är deras normala tillstånd. Och vi tyckte om dem och de tyckte om oss. Och sen så senare blev de placerade, då hade vi hoppats kunna vara helgfamilj, men då blev de placerade i Töre mellan Boden och Kalix i en nedlagd turistanläggning. Och det kändes som ett fängelse, tror jag, initialt. Sen blev det bättre för de fick komma i kontakt med folk. Men det var verkligen, det är en återvändsgränd.
Vad gjorde ni då?
Nej, då vi mejlade lite på engelska men också lite på svenska. För den äldsta Omar började tidigt förstå det här att svenska, han måste lära sig svenska. Så att han började direkt liksom och försöka hitta... folk i Töre som han kunde prata med på ICA eller hon som var bibliotekarie. Så här. Så på svenska så erbjöd hon vid dem att komma och bo hos oss i Nacka. Och då blev det rätt mycket byråkrati. Alltså vi blev ju familjehem och intervjuade och liksom antagna. Och sen skulle då socialförvaltningen i Kalix placera dem som socialförvaltning i Sörmland. Och jag menar... Jag är ju undersökt från topp till tå som från mina gamla jobb. Jag är ju Säpo kollad och så här, otroligt offentligt liv. Så mycket kraft som lades ner på att kolla att hur våra barndomar hade varit och våra relationer till våra gamla föräldrar. Och så här. Ja, jag kan känna att vi är ett land av välvilliga själar i den här flyktingmottagningen, så har det där ibland gått över styr.
Men tvekade du någonsin att fortsätta i processen?
Nej, inte i den processen. Nej, det gjorde jag inte. Jag kunde och kan än idag liksom ställa mig frågan hur väl jag förmår att vara mamma, extra mamma till en 11-åring med allt vad det innebär. Allt ifrån det praktiska, matsäck och skjutsa till fotbollen och... idrottskläder och allt det där som liksom man ständigt ska hålla reda på, men också närvaro hemma och sådär. Och då får jag på något sätt påminna mig hela tiden att ja, men alternativet hade varit en flyktingförläggning i Töre. Jag får liksom försöka förlåta mig själv de tillkortakommanden som jag ändå känner.
Och vad hände sen när ni var utredda?
Ja, då kom de första april, direkt efter var det väl påsklovet. Och då hade de ju varit på besök hos oss flera gånger där under förvåren. Så de hade redan liksom lämnat sina grejer i lådor och pinkat lite revy liksom. Och lilla Ali, 11-åringen, började direkt i skola i Nacka. Och det var ju också en fråga, skulle vi sätta honom i en skola med många andra invandrarbarn? Och så valde jag den skola där mina egna söner har gått, som är en väldigt svensk liksom medelklassskola. Och det är kanske att utsätta honom för en... Han är ju nästan den enda med utländsk härkomst där. Och annars sen är han ju tvungen att tala svenska hela tiden. Det finns liksom ingen annan. Han kommer aldrig bli de här två som är från flyktingar eller de här två som är från liksom Mellanöstern. Utan han kommer alltid vara en Ali bland de andra barnen. Och jag hade ju liksom en modell, och jag vet inte om det är om, men jag vet, hur gör man? Hur väljer man? Vilket liv ska man försöka introducera pojken till? Och jag hade ju den modellen som vi hade gjort med våra egna söner, det vill säga fotboll i BFF och pingiskola. Och sen om det är exakt vad Ali själv så småningom kommer att välja, det är väl inte alldeles självklart.
Och hur ser en vanlig dag ut idag?
Mycket logistik. Vi bor ju lite på landet dessutom, så det handlar mycket om att skjutsa. Nej, men när jag ska vara borta, och nu just nu min man också bortrest, så här, hur lägger vi upp det och vem kör till skolan? Och vi tar hjälp av grannar, vi tar hjälp av en av mina söner som bor precis bredvid, en annan son som faktiskt bor hemma. Alltså, men det är väldigt mycket ett planerande. Och precis innan jag kom hit så visade det sig att vår granne inte kunde hämta på fotbollen, och då smsade jag Ali. Och hoppas ju att, ibland så förstår han ju inte fullt ut, även om han är duktig på svenska idag. Kan du själv ta bussen från fotbollsplan och byta i Orminge, och så väntar jag på dig? Ja, så här. Och så får jag ett ja tillbaka, och då hoppas jag liksom att alltihopa gick fram. Men han är ganska rådig, och det här med mobiltelefon är ju en välsignelse.
Men hur ser det ut, vet ni att de kommer få stanna hos er, eller hur ser det ut framåt? Tänker ni på det?
21-åringen Omar, han är en sån, alltså jag blir varm och glad bara jag får prata om honom, för att han är en sån, som jag börjar den vägen, så i Töre då, den här lilla orten där de egentligen bara har en ICA, så hade de ett bibliotek 2 dagar i veckan. Och då, eftersom han är så, han har suttit i fängelse i 3 år, utsatt för tortyr, var den i hans cell då, överfyllda cell med 40-50 killar, unga män, som hade uppgiften att märka alla de som dog hela tiden. Med liksom var hade de suttit och när dog de, och vem. Alltså någon sorts identitetsmärkning som skulle sättas på armen och på benet. Måla dit. Och jag menar, han satt det sista 1,5 år i Senaya, som är ju, det är där som Amnesty har gjort en rapport. Det är ju liksom ett ökänt, ett av jordens helveten. Och det är kanske 18 000 män som sitter där, de har TBC allihopa. De får nästan ingen mat. Det är ständigt tortyr som hörs, även för de som inte blir torterade. Men han, och då, hans mamma lyckades så småningom, hans pappa är dödad av Hizbollah och 2 bröder lika så, men hans mamma lyckades så småningom köpa ut honom för $15,000. Och då, det är alltså muta, och då går det till så att han registreras som om han vore död. Och liksom slinker ur fängelset på det sättet. Och då vägde han 35 kilo och var svårt sjuk i TBC. Och så småningom då hade mamman med barnen flytt till Turkiet, precis andra sidan gränsen, då kommer han efter. Och där kan han inte stanna, för han vittnar ju med samma för Human Rights Watch, för Amnesty, vad som pågår i fängelserna. Det är lite som en överlevande koncentrationsläger, att du måste vittna, du måste berätta, för om du kan hjälpa så. Och då tog det ju inte mer än några dagar för den syriska säkerhetstjänsten, som är liksom precis på 2 kilometer bort, är där och hotar systern som är kvar i Syrien och sådär. Och då bestämdes att han skulle fly, och med sig fick han då den här lilla Ali, som är en av 2 tvillingpojkar. Så mamma väljer då den av pojkarna som är tuffast, som följer med Omar. Men då kommer han till Töre och pratar med Lina Johansson. Alltså alla dessa kvinnor i Sverige som gör saker. Alltså det är så beundransvärt. Och Lina Johansson är, tror jag, 67 år, bibliotekarie. Och ska precis sluta. Alltså det ska läggas ner biblioteket i Töre. Men hon förstår att när pojken vill någonting, så hon börjar ju prata. Sen finns det en god man i Töre. Lisbeth Karbin. Astrid Karbin, hennes mamma. Och så är Lisbeth, hennes dotter. Som bägge jobbar, tror jag, med Röda Korset för övrigt. Som börjar då engagera sig också. Och de samlar in jackor till alla flyktingarna i den här anläggningen. Och de blir gode män till Ali. Och tar hem pojkarna, och det är snöskotrar och det är tårtor och det är värme. Och med alla de här talar om han systematiskt svenska. Och han liksom samlar ord och han samlar uttryck. Så han sen flyttar till oss i april, då talar han ju redan svenska, då har han varit här sedan i december. Och Ali har börjat gå i en skola med flyktingpojkar eller flyktingbarn, så hans svenska är väl inte så utvecklad, men är det idag? Och sen har Omar varit hos, apropå kvinnor, min granne Kerstin, en gammal lärare, som sitter en timme om dagen, kvalificerat svenska, de sitter med DN-artiklar och de går igenom. Med påföljade Omar är nästan flytande idag. har jobb. Jobbar på Gröna Lund hela året. Hela sommaren har varit deras stjärnanställd. Liksom. Har fått jobb som lärarvikarie nu. Och han har varit här kortare ett år.
Och hur är det att vara mamma till en sån ung kille igen samtidigt som du har vuxna barn?
Men mina vuxna barn och den yngsta är 19, de är ju väldigt engagerade. Och de, nu ska de 19-åringen ha födelsedagskalas på lördag och då frågade jag igår, får jag komma på ditt kalas? Ja, det är klart, han får. Omar självklart.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.
De skjutsar, de hämtar och de äter popcorn och de, jag tycker de är, alltså om inte vi alla hade varit överens om det här hade vi inte gjort det.
Och vilka reaktioner har du stött på från omgivningen?
Många är ju nyfikna och många önskar ju, alla tror jag som har någon sorts engagemang, önskar ju bidra på något sätt. För alla inser ju att det här är en ödestid för Sverige. Om inte vi klarar det här nu, då kommer vi bygga in så många väldigt allvarliga problem i vårt samhälle. Så att alla, jag tror att det finns en nyfikenhet och många gör ju olika saker.
Du har tidigare sagt i en intervju att du var skyldig, du kände dig skyldig att göra någonting. När du har pratat om det här och ta hand om de här två killarna och också annat engagemang. Känner du fortfarande så att du har en skyldighet att agera?
Ja, och jag menar man kommer inte långt på skuld och skyldigheter och sådär, man måste ha något mera. Men det är ju inte så svårt att jämföra vad som sker i Syrien nu med vad som hände under Nazi-Tyskland och förföljelsen av judar. Och det var ju mina, så jag är född 54, mina föräldrar var ju vuxna under andra världskriget och framförallt efterspelet av andra världskriget. Och på den generationen så kan man ju efterhand fråga, vad förstod ni och vad gjorde ni och varför gjorde ni inte? Alltså jag tror att i vår generation så är Syrien just nu är vår tids moraliska skyldighet.
Så känner du att det är fler som borde till exempel öppna upp sina hem som du har gjort?
Man hoppas ju att genom att berätta om att det är givande, det är roligt. Vi har väldigt mycket roligt av det. Det är väldigt mycket som är berikande, som min man när vi pratade om det. Att det här kommer ju inte bli lätt, men det kommer att berika oss. Jag ser å andra sidan att alltså man ska göra det man har utrymme och möjlighet att göra. Och jag hade inte gjort det för några år sedan när jag fortfarande var vd på SVT. För jag hade inte sett att jag hade haft fönstret överhuvudtaget. Men det finns ju mycket saker man kan bjuda på middag via middagsministeriet. Bara öppna sitt hem så att en flykting får komma hem och se hur bor en svensk. Och liksom prata svenska. Men som många, just framförallt kvinnor, gör på biblioteken, sitter och pratar svenska med folk.
Med Röda Korset kan man ha
både Röda Korset har ju jättemycket bra.
Kan vi tipsa alla om.
Ni har ju svensk undervisning som för övrigt Omar har gått till.
Ja, häftigt. Och om man tittar på det här, jag tror att du har rätt i, alla kanske inte kan få in det i sin vardag, men alla kanske kan göra något. Vad är då civilkurage i det här? Vad är civilkurage för dig?
Ja, det jag gör är ju inte civilkurage. Alltså civilkurage är ju när man gör någonting som är farligt. Man står upp för någonting som man egentligen inte vågar. Men ändå gör det för man är så övertygad om att det är rätt. Det är ju inte farligt.
Men det är ju många som har väldigt mycket åsikter. Så lite grann i vissa fall så kräver det ändå att man vågar stå upp för någonting. Har du upplevt någonting åt det hållet att det har varit negativa reaktioner?
Nej. Men jag tror inte att jag, kanske jag har inte de vänner eller de bekanta utan nej.
Känner du att du gör skillnad?
Ja, det gör jag. Och det kan, vad det gäller Omar så är det ju så tydligt därför att han är så fantastiskt driven själv. Han är så, men med den lilla hjälp vi har kunnat förmedla i form av kontakter så han har kunnat få de här jobben via kompisar till mina söner och sådär. Så har han ju fått en sån genväg. Han har ju sparat liksom 2 år med språket och med de här jobben. Han har ju ett CV då. Han tjänar ju pengar. Han kan skicka pengar till sin mamma i Syrien eller Turkiet. Det är en fantastisk känsla. Vad det gäller Ali så hoppas jag det. Han är ju så liten ännu och han har ju så fortfarande... Det är så mycket kvar innan vi vet att han flyger. Liksom. Och där kan jag återigen känna... Liksom, det dåliga samvetet att inte vara lika närvarande som en småbarnsmamma borde vara. Fast det har jag i och för sig, känner jag igen från mina söners uppväxt också.
Hur tänker du då?
Att jag ska göra så gott jag kan. Men att jag inte kommer ändra hela mitt liv.
Vad gör du om du sitter med en sån här vanlig fråga kan jag tänka mig. Att man längtar efter sin mamma?
Och det bejakar jag. De skypar ju med mamma. Mamma finns ju. Hon är ju väldigt närvarande och det är en fantastisk mamma. En stark, härlig, varm mamma. Men jag bejakar ju väldigt hög grad det. Att man både längtar och att man har en relation som ska liksom... Hon är ju mamma. Jag är liksom mamma Eva, men hon är mamma.
Om du fick 10 miljoner i näven och fick göra vad du ville, vad skulle du göra då?
Ja, det är en så hopplös fråga. Nej, men om jag fick ändra lagstiftning, om jag fick ändra bestämmelser, om jag fick ändra på Migrationsverket, om jag fick rycka upp Arbetsförmedlingen i rötterna, skulle jag göra det.
I all enkelhet.
I all enkelhet.
Och om du måste välja en enda fråga att fokusera på resten av ditt liv, vilken skulle det bli då?
Ja, men jag tror inte, jag fungerar inte så, utan jag tror att resten av mitt liv, alltså det finns ju en grundton att göra så, försöka göra... Det är pretentiöst, men att försöka göra världen lite bättre när man kom till världen. Alltså, efter ett liv så ska man helst lämna någonting som är lite bättre. Och det kan vara på alla möjliga plan. Det kan vara liksom att ha satt upp en skola. Eller det kan ha varit att man har renoverat ett hus som har kulturellt värde. Eller att man har försökt att hjälpa någon sorts, i det här fallet två barn. Eller att man har själv gjort uppfostrat barn så att de har blivit bra. Det är en stor fråga. Så jag tror också att den situationen är så föränderlig. Det som vi, jag är uppfostrad i 1989 års optimism. Muren föll och det enda möjliga var demokrati. Barnadödligheten minskade över hela världen och kvinnorna liksom frigjordes. Och där är, vad är det? Det är 30, vad är det? Snart 40 år sedan. Och nu är vi en helt annan värld. Vi har en värld med en Donald Trump som kan bli USAs president. Det är liksom inte, det var inte möjligt att föreställa sig. Vi har ett Ryssland som har helt ändrat inriktning, gått tillbaka i gamla ryska fotspår. Så att vad som är, jag tror inte man ska säga det här ska jag ägna resten av mitt liv, utan det kommer att bero på vad som händer med hela miljöfrågan. Det var inte heller aktuell för 40 år sedan.
Och du har ju själv varit med om tuffa upplevelser när du förlorade en son. Tror du det har påverkat dig eller har du alltid haft den här drivkraften?
Jag har nog alltid haft den drivkraften. Men en sån händelse svetsar ju också samman familjen. Och de här tre levande sönerna blir ju en väldigt stark del. Och då kommer en Omar och en Ali in som blir liksom fem. Det blir ju en tydlig kraft i den här pojkarna.
Mm. Tror du fortfarande på framtiden?
Ja, men det, alltså, Olof Palme sa redan någon gång att även om jag vet att världen går under imorgon så planterar jag ett äppelträd idag. Ja, det är klart. Men människan har ju en grundläggande ändå kompetens. Och när det riktigt, riktigt skiter sig så brukar jag ofta den här lösgöra sig. Ja, om du frågar mer specifikt, tror du för framtiden för Syrien? Så förstår jag inte hur man ska väckla sig ur detta fullständigt sönderslitande inbördeskrig som det handlar om.
Har du något råd eller tips för att ändå våra lyssnare ska känna, ja men det här kan jag ändå ta tag i. Har du något sånt att skicka
med? Ja men spänn inte ribban för högt. Gör inte sånt som verkar nästan ouppnåeligt svårt. Man behöver ju inte rädda hela världen samtidigt liksom på en gång. Men gör något litet och börja med det. Alltså, det lilla kan vara allt ifrån att just bjuda hem en flyktingfamilj. Det finns ju organisationer som ser till att man kan göra det. Om man är lite äldre och har lite tid, gå in som extra resurs på en skola eller på dagis. Jag har en kompis som går in som någon sorts extra mormor. Hon är till jättenytta. Bjud hem någon på sommaren. Eller liksom det finns det där med att bara skänka pengar. Det gör nytta, men det tror jag liksom, det ska man göra. Men det finns möjlighet att göra faktiskt annat och man behöver inte göra jättestora.
Jag tänkte avsluta med några korta frågor. De behöver inte nödvändigtvis vara snabba, men korta. Vad är din största framgång i livet?
Det är ju på olika plan. Att jag och min man är gifta efter 40 år är ju faktiskt en framgång, får man nog säga. Att vi har fått fina barn. Men sen också att yrkesmässigt, jag är otroligt stolt över att ha varit chef för SVT. Det var så otippat, jag trodde, alltså jag såg aldrig mig själv som chef. Jag såg inte mig, jag var journalist. Och sen undan för undan så fick jag olika chefsjobb och så småningom. Och jag tycker att jag gjorde ett bra jobb på SVT. Och det känns, jag blir bara glad när jag tänker på det företaget. Än idag, det är ett fantastiskt företag också. Nu med under min efterträdare, Hanna Stjärne. Så det är en framgång. Men det på, när det ändå gällde på slutet så handlar det till slut och sist om familjen i alla fall. Det är det man dör med.
Men kan du se att du också är en förebild för särskilt många kvinnor i karriären?
Ja, jag har många unga flickor som jag dels har relationer med men som jag pratar med. Och de behöver så förtvivlat väl se att det finns kvinnor som både har familj och barn och kanske till och med många barn. Och som har jobbat med stor glädje. Och att det här faktiskt går att kombinera. Och kan jag liksom ge dem det modet så gör jag det.
Och motsatsen, vad är ditt största misstag?
Jag fungerar inte så. Jag kan inte peka ut ett enda stort misstag som är mitt livs misstag. Gör man ett misstag så försöker man ju genast reparera det och hitta en annan lösning. Och då tappar det där misstaget i dramatik för att det liksom gick nästan alltid att åtgärda. Det är väldigt få misstag som du inte kan ställa till rätta.
Har du någon fördom som är svårt att bli av med?
Ja, det finns hos mig som jag, om jag är ensam på tunnelbanan på kvällen och det kommer in ett gäng mörkhåriga pojkar i tunnelbanevagnen så drar jag åt mig mycket mera än om det kommer ett gäng ljushåriga pojkar på tunnelbanevagnen. Beroende på hur de uppträder såklart. Men det finns nästan en instinktiv rädsla eller oro som dyker upp. Och som jag istället, bara genom att nu jag verbaliserar den tar jag ett steg framåt. För det gör ju att jag är väldigt medveten om det här. Men det finns ju hela tiden en jag tror jag inneboende rädsla för det okända. Och det som är nytt. Och så undan för undan så vänjer man sig och lär sig och utvecklas. Och det är det som är utveckling.
Ja, och genom att våga se den så kan man hantera den. Din främsta drivkraft?
Jag är en energisk människa. Och jag hatar att ha tråkigt. Och det är kanske på gott och ont. För det gör att jag springer ju mycket. Men att fylla livet med sånt som är meningsfullt och som gör mig glad och helst gärna gör andra människor någon sorts nytta. Men min främsta, när jag tänker efter, så är det nog mina barn.
Och till sist så brukar vi prata om att vara medmänniska och vi brukar leka med ordet lite grann inom Röda Korset och säga, är du medmänniska? Hur ser du på dig själv? Ser du dig som en medmänniska?
Ja, det tror jag att jag är. Jag är i alla fall ingen motmänniska. Nej, men jag är ju en extremt utåtriktad människa. Jag är beroende. Jag är inte en sån som kommer på fantastiska tankar sittandes ensam under ett träd. I den mån jag kommer på bra tankar så är det ständig dialog där jag får inspel från andra och sen kan jag bearbeta och sen kan vi tillsammans utveckla det. Men jag är en medarbetare, jag är en medvän, en medföljare. Alltså, ensam är jag inte särskilt stark, kreativ eller ens särskilt duktig.
Och vad händer härnäst, närmast nu idag?
Ja, vad händer nu? Jag ska se till att lilla Ali kommer med den här bussen från buss- och fotbollsplanen som jag hoppas att han kommer med. Så jag ska ha lite sms-kontakt och sen ska vi allihopa iväg på matlag ikväll till vi är fyra familjer som har ätit middag med varandra någon gång. Och vi har jämnåriga söner som idag är vuxna. Men de här fyra familjerna, vi har följt varandra under nästan 10 års tid. Ja, det är spaghetti och det är kyckling och nu, det har varit en gång i veckan. Nu är det inte riktigt så ofta längre för nu är pojken större. Men ikväll är det matlag med den här väldigt väl bekanta konstellationen av unga pojkar och föräldrar.
Tusen tack för att du tog dig tid att komma hit.
Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of ACAST Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.